Och dags igen. Kör vi klocksnack med Nymansur 18.51. Och idag är det avsnitt 6. Idag är det jag och
Denke
som ska sitta här och prata lite. Vi kommer prata lite olika märken, lite klockstilar, kopplingar däremellan, även kopplingar till yrken och specifika klockor. Lite gott och blandat helt enkelt.
Vad ska vi prata med Ravigo?
Idag ska vi prata lite blandat. Högt och lågt.
Nej, men om jag ska prata lite om faktiskt ska prata lite allmänt om märken och krocksamlande. Vad tycker du? Hur viktigt är det egentligen med märket på klockan? Är det en viktig del i själva när man bygger en samling?
Nej, egentligen inte. Alltså, man kan ju bygga kring typer av modeller. Man kan ju samla på klockor med armé eller med militär härkomst, eller man kan ju samla på pilotklockor. Det behöver inte nödvändigtvis vara från ett speciellt varumärke, även om det är relativt vanligt skulle jag vilja säga, så som jag ser. Men även liksom tidseror, så här 70-talsklockor liksom, det är min grej.
Är det din grej?
Nej, det är inte min grej liksom, men det kan ju vara någons grej.
Nej, men jag tänkte nog mer så här allmänt. Är det viktigt att klockor som man samlar på har ett visst märke eller har ett märke, eller kan man, menar, om man sket i det helt, då skulle man ju kunna köpa liksom
vad som helst.
No name boetter från Kemner och bara plocka upp egna klockor med egna urtavlor som man skriver Denke på till exempel. Ja. Nu skulle för sig en sån klocka bli ganska dyr.
Men... Ja, precis. Den skulle ju sälja bra.
Ja,
eller en KS-klocka.
Riktigt bra. Ja, nej, men stämmer seriöst. Är det viktigt att ha... Tycker du att det är viktigt med märket på en klocka?
Nej, jag tycker det är rätt ointressant faktiskt själv.
Really?
Ja, really.
Ljuger du för mig när vi går?
Nej, jag gör verkligen inte det alls.
Så att i princip, om jag tog din Rolex som du har på armen nu, en GMT från 69, och så bytte vi den mot en exakt likadan klocka som inte var gjord av Rolex, men som är från 1969, som ser exakt likadan ut.
Och den, så den, här, den skulle inte vara lika intressant.
Nej, för att...
Ja,
säg det. Du vet att du vill säga det.
Nej, vadå?
Säg det.
Rolex är skiten.
Nej. Rolex, inte nej. Säg det. Märket är viktigt.
Ja, märket är viktigt.
Ja,
det är klart. Det är inte nödvändigtvis, men i det här fallet är det.
Det lyser ju Che Guevara om dig då, när du har den klockan på dig. Ja, det hade du inte gjort om det hade varit en Rolex.
Nej.
Nej. Jag har inte Rolex då, jag har en Sinn.
Mm.
Jag vet inte vad det lyser om mig då. Men när vi ändå är inne på Rolex. Rolex har ju lite grann en särställning.
Ja, men alltså, det är varumärkesställning. Alltså, det är så starkt, det är helt sjukt. Alltså, vilket jävla varumärke.
Ja, det är helt vansinnigt.
Det är jäkla orimligt, det är helt vilt.
Men det är förbannat fina klockor.
Ja, alltså det finns ju skäl till varför de är populära. Men det är bra grejer liksom. Rätt upp och ner.
Men skulle du säga att, alltså, för om man tittar på själva så här, klocksamlande generellt, så är ju väldigt många klocksamlare, inte alla men många, fastnar ju förr eller senare för just Rolex.
Ja.
Vad tror du att det beror på?
Nej, men just att de har ett bistående värde och håller.
Nej, men jag kan känna med Rolex att min första klocka som jag köpte som inte var... Nej, på den tiden jag inte var klockintresserad, det var en Rolex. Jag har ingen aning om varför. Men sen när jag blev klockintresserad...
Bara trilla dit på det varumärket.
Men det bara blev så. Men sen så när jag började intressera mig för klockor på allvar, då hade jag inte kvar den där Rolexen.
Nej.
Men då började jag med helt andra klockor. Snöjde in på Glusin, Seiko, Rubbet liksom. Men sen hade jag ändå en period där jag kom tillbaka lite till Rolex och körde en del Rolex. Men sen har jag kommit över det, tror jag.
Mm.
Jag är inte alls lika Rolex-intresserad längre som jag kanske var en liten kort period.
Mm. Det kommer jag också göra när jag växer upp.
Får vi vänta bra jävla länge på det.
Ja.
Faktiskt. Men får du så mycket Rolex nu, eller hur?
Nej, det skulle jag inte alls säga. Tyvärr.
Men jag tycker att Rolex är det shit då. För man ser den här grafen. Det är mycket dyker upp på forum och lite allt möjligt. En så här klockgraf som beskriver klockintresset. Att först och hur klockintresset utvecklas, så utvecklas också ens inställning till Rolex.
Mm.
Du vet vilken graf jag tänker på?
Nej, ingen aning.
Det är en graf så här i början, när man börjar med klockintresserad så är man Rolex-kritisk, och sen så vinner man respekt för Rolex.
Mm.
Och så blir man lite intresserad, och så blir man lite biten av the Rolex-bug. Och sen så Rolex Bug, alltså Rolex Insekten. Mm. För er som inte gillar engelska. Och sen så när man har kört Rolex så här lite grann och börjat nosa lite på det, så blir man mer intresserad, och sen så blir man antingen hardcore Rolex-samlare eller så...
Så går man till något annat.
Ja, eller så går man till något annat. Och går man till något annat så bibehåller man ändå någon sorts respekt för Rolex, ja, därför att de är, ja, tyngst. Typ så ser den här grafen ut. Mm.
Jag tycker det låter som en riktigt rimlig graf ändå.
Men vad kan man säga om de som fastnar på Seiko? För Seiko är ändå mycket av ett instegsmärke. Mm. Det är nu Viggo vill att vi lägger i ett snarkljud. Men helt seriöst, vissa fastnar ju på Seiko. Ja. Det finns ju några kända forumprofiler, ja, på Klocksnack som, ja, som är väldigt mycket Seiko. Ja.
Det är ju askul ju. Men för, alltså, det är kul med folk som nischar sig på saker. Mm. Alltså, oavsett vad det är för någonting. Och vad det är för typ av klockor och vad det är för typ av varumärken och så.
Vad tycker du om Seiko? Roligt. Helt seriöst, Viggo. Jag vet att du brukar skoja om Seiko, att du tycker det är skittråkigt. Men så här snarktråkigt. Mm.
Det är mest för att reta folk. Ja, men och folk blir kränkta.
Vad tycker du på riktigt då?
Ja. Nej, men alltså, som jag sa i första avsnittet, jag har relativt dålig koll. Jag är inte jättedålig koll, men jag har relativt dålig koll. Jag menar, jag har aldrig blivit så, helt enkelt. Jag menar, det är precis som Glycine, liksom. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om Glycine, liksom. Jag vet för lite för att tycka någonting egentligen. Mm. Det har aldrig blivit så att jag köpt en Glycine. Det tycker jag ändå är ett ganska okej svar, liksom. Jag liksom, ja.
Absolut, absolut. Fair enough. Jag kan gilla Seiko på ett teoretiskt plan. Mm, mm. Jag kan till och med känna så här att wow, den där Seiko var fin.
Ja.
Men problemet är bara när jag köper Seiko, när jag har Seiko. Mm. Nu ska jag erkänna det. Jag har inte provat de allra tyngsta, ballaste Seiko-modellerna, men jag har ändå kört alla de här instegsvarianterna upp till Marine Master ungefär. Men jag känner alltid så här att det är jävligt bra klockor. Mm. Det är bra kvalitet, ingenting att klaga på, liksom.
Nej,
men det känns för mig är det lite könlöst.
Ja,
det blir lite som om man tar en parallell till bilbranschen, att det blir lite som att köra Lexus.
Ja.
Så där. Att det är bra grejer, det är liksom sportigt och lyxigt och allt möjligt kan det vara, eller det kan vara väldigt basic. Det finns liksom hela spannet, men
sen kommer snarkljudet.
Exakt.
Nej, men alltså, typ, alltså en springdrive, det är ju jättebra grejer. Mm. Det är bra skit, verkligen. Mm. Men...
När jag köpte asiatiska klockor, då är jag nästan mer fastnad för Orient. Mm. För att Orient känns lite så här...
Men lite annorlunda.
Ja, plus att deras... Speciellt de här små... De här Orient 5-star eller 3-star eller vad de heter, som ser ut som Rolex Datejust-kronor ungefär. De är ju som Rolex Datejust, fast mycket mer tacky. Så man kan liksom för 300 spänn så kan man köpa någonting som bara är helt too much. Men det är ju subjektivt. Det vi tycker här är subjektivt, givetvis. Och om någon som gillar Seiko eller Orient
blir bekränkt nu,
känner sig kränkt nu, så ber jag om ursäkt. Det var inte meningen. Nej. Faktiskt, inte alls. Men samtidigt så måste jag säga att Seiko är ett av de starkaste varumärkena.
Precis. Och det är väl en sån här grej som gör att jag förstår att man hellre slänger in på Orient då, som du säger. Just för att ja, det är lite mer inkognito.
Ja, så är det lite knappare.
Ja, precis. Ja, men det är liksom, det är en dum jämförelse egentligen, bortsett från att det är från samma världsdel. Ja, vad tycker du? Tycker du att modellen är viktigare än märket?
Ja, det tycker jag. Mm. Det har nog faktiskt gått lite från... Jag hade en period där jag gillade Glycine bara.
Ja,
då körde jag bara Glycine. Provade typ alla modeller de hade. Men sen har jag nog mognat, kanske.
Verkligen.
Verkligen. Jag har verkligen mognat som klocknörd och människa. Jag har börjat respektera och tycka om klockor av alla möjliga typer. Klockor med månfas ligger mig varmt om hjärtat.
Nej.
Nej, det gör det inte. Nej, det är klart att jag inte har mognat. Nej, men däremot så tröttnar man ju. Har man bränt alla Glycine, då tycker man att det är skittrist med Glycine. Så att, då vill man ju gå vidare. Så att, men jag kan nog säga att det utvecklas lite intresset, för jag tycker att det är roligare med... Jag kan nog snöja in mer på modeller. De flesta klocktillverkare har modeller som man kan tycka är väldigt fina. Vad jag däremot kan känna när man har samlat några år och blivit lite så här, provat lite olika klockor och så kan jag väl... känna att jag roas mer av klockor som är lite speciella snarare än att de nödvändigtvis är så fruktansvärt dyra. Mm. Jag kan tycka att det är rätt kul med så här gamla batteriklockor. Mm. Jag kan tycka att det är roligt med gammal vintage som inte är så här något speciellt märke, men bara för att de har ball design eller ball. Ja. Speciellt kvartsklockor tycker jag är lite underskattat.
Ja, men det är det. Det är jäkla präktigt praktiskt. Mm. Det är hur bekvämt som helst. De går ju som de ska, generellt sett.
Ja, precis. Det är lite som en gammal Data som tappar 12 sekunder per dygn.
Ja, precis.
Sånt skräp vill man inte hålla på med. Men vilka varumärken tycker du är starkast, Viggo? Klockmärken.
Som är starkast?
Ja, vilka så här, om du skulle... För att jag tänker, det finns
som starkast varumärken, men alltså, då är ju det liksom Seiko, det är Rolex. Patek Philippe har ju en ställning också som är helt sjuk.
Mm. Limited editions.
Mm. Det är jäkla djupt vatten alltså. Där har vi sett en del personer, eller en del, inte personer, men en del varumärken som har spårat ut något.
Mm.
Hublot till exempel, framförallt.
Mm.
Även om du vill säga Omega, men jag tycker nästan att Hublot har tagit det till en helt ny nivå med limited editions. Och det är svårt. Gör man för mycket limited editions, då känns det inte säkert limited längre överhuvudtaget. Och det är lätt hänt att man urvattnar.
Men om man tar Hublot, om man spinner vidare på just Hublot. Mm. En limited edition från Hublot, hur många klockor brukar det vara? Liksom? För jag gissar att det inte är 4000 klockor.
Nej, alltså så det är ju limited. Men de gör ju så jäkla mycket olika limited. Alltså allt de gör verkar ju nästan limited.
Men har du någon uppfattning om hur många klockor det faktiskt är en limited edition av Hublot? Är det 5 eller 10 eller liksom, är det 20 eller 40?
Jag tror det kan vara lite både och egentligen. Mm. Den uppfattning jag har fått. Alltså det kan vara 1500, men det kan också vara 50.
För vissa märken, till exempel Glycine, för att bara knyta an till igen, så de släpper ju limited editions ibland.
Mm.
Och deras limited editions, de har släppt några som varit så här 100 klockor till exempel. Ja. Det tycker jag är en ganska bra så här, limited edition-nivå. Men sen en modell, Glycine Incursore Half Hunter, jag har postat många bilder på forumet och kommer fortsätta posta och aldrig kommer sälja. Så att ni som PM-mark kan sluta. Den kommer stanna i min klocklåda. Den släpptes i 999 exemplar.
Mm.
Och som limited edition.
Mm.
Och det kan jag ärligt säga. Det finns ju inte ens 999 personer som vill köpa den klockan.
Nej.
Gör det ju inte. Så att, eller så är det liksom, eller så är det ungefär 999 personer som vill köpa klockan. Det är inte fler liksom. Och då är frågan om så här, är det inte bara en vanlig serie då och inte en limited edition?
Ja, precis. Där får man ju knyta an till liksom hur stor produktionen är på en hel sätt, alltså i övrigt. Om man verkligen kan tycka att det blir en limited edition då. Jag förstår ju Omega till exempel på sätt och vis som pumpar ut en jäkla massa klockor. Visst, då kanske en limited är 10 000.
Mm. Men vad tycker du om det då? Omega brukar ju ofta anklagas för att vara...
Ja, precis. Att de har gjort alla sidor av månen liksom.
Ja, men precis. I klockform liksom. Ja. Och de är ju värre än Tudor. Om man säger min mening.
Precis.
Men jag kan
för att Tudor inte lurar och skriver limited på baksidan.
De bara gör
400 olika blackbase.
Hundratusentals extra varje och så bara pumpar de ut på marknaden. Det är otroligt egentligen. Men absolut, det är som ett indiskt reptrick. Ibland funkar det liksom. Men jag tänker just med Omega. Omega brukar ofta anklagas för att släppa så sjukt mycket limited editions.
Ja.
Jag läste faktiskt en tråd på just på Klocksnack om just så här. Det handlade väl egentligen om ifall Omega höll på att knapra in avståndet till Rolex och blir ny Rolex.
Ja.
Det kan vi ju spara lite, så kan vi ge våran take på det. Men jag tänker, då dyker det upp liksom det här vanliga tugget. Det blir som en lite vald sanning att Omega har så jävla mycket limited editions. Det är bara limited editions hela tiden. Stämmer det verkligen? Du står ju ändå i en klockbutik.
Nej, alltså det stämmer ju egentligen inte. Alltså, de har ju, men alltså, det de gör limited på, det är ju såna här generellt klockor som vi klockentusiaster gillar.
Mm.
Det är Speedmaster framförallt.
Mm.
Och då kan jag tänka mig att liksom Omega 5 blir lite kränkta just för att det är just Speedmaster som urvattnar.
Mm.
Men de gör ju inte en massa limited edition på Constellation till exempel. Men Constellation ser man ju inte så jättemycket av på Klocksnack till exempel.
Mm.
Framförallt.
Vilka går bäst i butik då? Säljer ni några limited editions?
Ja, det är klart mer. Alltså folk gillar ju det, folk går igång på sånt. Så det är ett billigt trick från varumärkena och hålla på det sättet.
Men så att man kan säga att utanför den riktiga världen, utanför vår snäva nördvärld,
ja, men precis.
Så är det liksom poppis.
Ja, det dyker ju folk i Lacho. Ja, den är ju limited. Ja, då känner man sig lite speciell och häftig.
Ja.
Så som inte alla kan få.
För mig är det helt obegripligt att man vill ha en klocka på sig, en sån Bond edition på Seamaster med 007 i slutet på sekundvisaren. Det känns som så här...
Oh, ja, men uppenbarligen så finns det en marknad för det. För annars hade de inte gjort så överhuvudtaget. Så om man inte gillar det får man väl låta bli att köpa det helt enkelt.
Det var någon som skrev den tråden som jag tyckte var ganska så här vettig input egentligen. Han skrev att det var Rolex, kanske inte har så mycket limited editions till exempel, om du ska jämföra Rolex och Omega. Men, ja, men de kanske inte har så mycket limited editions, men de har ändå väldigt mycket olika varianter. Så att när man slår all in all så är det fler varianter på Rolex än det finns varianter på Omega. Men jag vet inte om det stämmer.
Alltså det handlar väl mer om att det finns, om man tar Deja som exempel, att det finns en uppsjö av olika urtavlor. För att egentligen blir det inte så här jättemycket modeller. Alltså det finns ju lite olika storlekar, herregud. Men det finns en massa olika urtavlor.
För jag kan tänka att också att det kanske inte spelar någon roll egentligen. Och även om det skulle vara så att Rolex har väldigt, väldigt många fler varianter på sina klockor än Omega har limited editions, så spelar det egentligen ingen roll. Därför att om marknaden, om man tycker varumärkesmässigt, om marknaden upplever det som att Omega gösslar med limited editions, så är ju det, om inte annat så är det liksom en, ja, någon sorts sanning för folk när man handlar, eller framförallt för oss klocknördar då, kanske inte i den riktiga världen.
Ja, vilka varumärken tycker du är starkast, tänker?
Starkast, det är inte samma sak som intressantast.
Starka, liksom nu är det lite mer objektivt helt enkelt. Inte... Ja.
Nej, men då skulle jag ju säga att Rolex är ju kanske det starkaste varumärket, för det är ju starkt även utanför klocksvängen.
Ja,
det är lite som så här, om man droppar en massa olika typer av produkter och ska folk säga ett varumärke, så säger du klockor så kommer folk säga Rolex, och sen kommer de säga Omega. Och så vidare. Så att det är precis som i jeans. Blir någon säga märken på jeans?
Säger folk Levi's?
Ja, eller Helmut Lang.
Ja,
om man gillar den lite slimmade rockiga looken.
Ja, precis.
Ja. Nej, men det är klart. Alltså, då säger folk Levi's. Tvättmedel, då säger man något helt annat. Ja, nej, men så att jag måste säga Rolex är ett starkt varumärke. Sen så andra starka varumärken, det är jag håller med dig, Seiko också.
Ja, men det är inte bara entusiaster som känner igen det, utan alltså.
Och Omega är ju
faktiskt jättestort sagt också.
Superstarkt. Men det är väl det att Rolex har väl lyckats att lägga in massa andra värden i sitt varumärke än vad Omega kanske har gjort. Omega känns ju väldigt mycket som så här väldigt, väldigt bra klockor och väldigt mycket James Bond.
Väldigt mycket måne,
ja, precis, jag glömde bort det, mån. De har ju varit på månen med sina klockor också. Det är lite coolt.
Det
är faktiskt väldigt coolt. För det är rätt mycket storytelling i klockvärlden. Man vill berätta historien om en viss klockmodell.
Det är viktigt. Det är också sådana här trick som folk har för att lura på folk produkter. Och det handlar inte bara om klockor, det handlar om vad som helst egentligen. Storytelling är ju kul. Det funkar jättebra.
Men går man på det då?
Ja, absolut. Det är ju liksom, och vi klocknördar är till allra största del, tror jag. Egentligen. Vi tycker ju sån där aslatcho.
Vilket tycker du är bästa? Är det månhistorien eller är det något annat? Jag tänker så här, om du kör bil, vissa som kör bil, de sätter sig och kör Saab. Det finns ju inte Saab kvar. Men då de tror ju att de är Viggen piloter liksom.
Ja.
Fast de bara kör Saab 9-3, kanske en T, jag vet inte. Vilken klocka får dig att känna dig så?
Det får mig att känna mig som president.
På riktigt?
Nej, verkligen inte. Men alltså, all sådana här grejer går ju hem.
Men när du, för du har väl en daydate?
Ja.
Ja, känner du att du har power när du har din daydate?
Att det är makt.
Ja, när du står på tunnelbanan på morgonen, känner du så här, I run this train?
Nej, verkligen inte, tyvärr. Det hade varit jäkligt läckert om man hade känt det så. Om det hade varit så enkelt.
Ja.
Slänga på sig en klocka av olika typer och känns som en annan människa. Det har varit väldigt bekvämt i vissa fall.
Daniel, kan jag fråga dig en sak? Kan inte du vara med i micken? Nej, Daniel är ju faktiskt producent för podden och han är ju inte klocknörd, fast han börjar bli. Han börjar titta mer och mer på klockor och det har hintats att eventuellt kommer bli ett inköp alldeles snart. Om jag inte har missförstått helt så är budget ungefär någonstans mellan 150 och 200 000. Vilken klocka får dig att känna dig så här? Du som ser klockor och hör oss prata och så här. Finns, vilken klocka tycker du har så här skönt romantiskt skimmer?
Jag tycker ni missar Breitling hela tiden. Får man säga det ens en gång? Alla rynkar på näsan.
Nej, men det är klart man får göra det. Mm. Alltså, de gör ju också, de gör ju riktigt bra grejer. Alltså på riktigt. Alltså, det är så mycket, det är så mycket bärsande om det är varumärket, känner jag. Mm. Men de, alltså, deras klockor är också, det är bra skit, välkonstruerat. Mm. Sen så känner jag väl själv att deras priser har liksom flugit iväg en del nu på senaste liksom, 3 åren. Men det är bra grejer, alltså tveklöst.
Mm. Jag är ju uppväxt på 80-talet och då var det Breitling man skulle ha. Och det ligger kvar hos mig.
Mm. Men är det Breitling du suger efter mest nu? Liksom?
Mina ögon söks till Breitlings av någon jävla anledning. Ja,
vilken sort?
Ingen aning. Bara, så långt det inte kommit.
Det bara står Breitling på...
Nej, men jag tycker de är fina och ser balla ut. Klart, man kan tycka att de är lite kladdiga kanske. Lite mycket grejer på dem. Mm. Någonting sånt. Ingen aning. Mm. Och man kanske skulle ha något cleanare också. Men ja, från producenten så är jag Breitling från min sida.
Ja. Fair enough, eller vad säger du?
Ja. Absolut. Men de gör ju även en del grejer som är lite cleana också. Alltså Transocean, Superocean. Colt. De är inte så himla, Colt också. Ja, det är viss del. Men de är inte så jäkla kladdiga överhuvudtaget. Ja. Det är mer att man säger Breitling och folk tänker på 2-tons kronomatt med UTC och såna här roliga saker.
Mm. Men det stämmer det som Daniel sa. Jag har faktiskt tänkt på det. Jag har kompisar som inte är så klockintresserade som är typ i min och Daniels ålder. Så det är lite så här att man gillar Breitling för att det var så starkt varumärke på 80-talet.
Ja, precis. Men var det... Nu var ju inte jag med på 80-talet, men... Nej, jag gjorde inte det. Men var det där en... Jag vet inte om du vet det, men var det där en generellt en svensk grej, där med Breitling?
Det vet jag inte. Jag tror att...
Var de så starka globalt?
Jag har ingen aning. Jag var ju väldigt liten på 80-talet, ska jag säga. Så gammal egentligen.
Ja, men alltså, Breitling har ju inte, det var inte bara på 80-talet. Herregud, det var ju stort som han på 90-talet. Jag kommer ihåg till och med på tidigt 2000-tal så var det ju jättefräsigt av Breitling.
Men det känns så... Men så här, jag kan tänka att när på så här 80-90-talet, när man var tonåring, Breitling... Det var alltså så här, många coola snubbar hade Breitling. Mm. Det var lite så här, det var lite blingigt. Alla de här man liksom, alla tuffa killar på TV hade Breitling. Claes Elfsberg.
Okej, jag säger det. Min första, det blir som man brukar säga bland riktiga klocka. Det låter så jävla fånigt, men alltså du började med Rolex. Mm. Jag började med Breitling. Mm. Det var liksom gateway ordentligt. Mm. Ja, det blev en Breitling klocka.
Fast jag började inte med Rolex. Det var första klockan som jag så här, jag köpte den. Men det var inte det som var starten. Det var inte det jag var klockintresserad. Nej. Jag ska faktiskt erkänna
det. Ja, fast det var ju så du trillade dit.
Du menar att den låg latent så här, och gnagde mig Rolex-klockan i 10 år innan jag blev klockintresserad. Jag hade den så här, så fimpade jag den och sen så var det inte mer på 10-15 år.
Okej. Okay.
Nej, jag säger som dig, Viggo. Min första klocka efter jag var, eller en av mina tidiga klockor efter jag blev klockintresserad så här nördigt, det var faktiskt också en Breitling Colt.
Okej. Okay. Mm. Ni ser hur ni.
Men vilka Breitling modeller tycker du bäst om då? Är det de här vi ska lura på Daniel en Breitling. Mm. Vad tycker vi att han ska ha? Det ska vara baserat på hur han ser ut. Så ska det vara en riktig jävla dörrvaktsklocka.
Super Avenger 48 mm och wow.
Det ska vara så klocka, det sista man ser innan man vaknar upp på SÖS med översta tandraden bortslagen. Det ska vara Daniels Breitling Super Avenger 48 mm.
Nej, men alltså jag gillar ju gamla kronomatter. Ja. Och då snackar vi gamla kronomatter. Jag tycker det är asläckert. Och vad heter de här länkarna? Rolo-länk. Gud vad jag gillar den här Rolo-länken. Alltså,
jag kan aldrig uttala det. Vad säger man? Alltså på riktigt.
Jag säger Rolo, men jag kan göra tokfel också.
Jag säger Rolodex-band.
Ja, okay.
Det är helt fel, men jag säger det för att jag inte vet hur man ska uttala det.
Ja. Nej, men jag tycker de är asfräsiga. Mm.
Vad är det som är grejen med dem då? För jag vet inte ens hur de ser ut. Jag bara läser. Ja, men
de ser ut som... vad ska man säga för någonting? Som inte patroner, men som pistolskott nästan.
Ah, okej.
Det är en Rolo-länk. Mm. Jag tycker de är asballa. Alltså.
Inte de lite så sladdriga? Lite så här...
Jag vet inte.
Länkarna svar på palonband.
Nej, det skulle jag inte säga. Men jag tycker de är coola på något vis. Ah. De får gärna... Ja, förklara dem lite bättre. Det finns ju en Breitling-tråd. Mm. Där är vi alla fanboys.
jag tycker Breitlings modeller är, jag håller med lite grann det Daniel sa, att vissa så kladdiga, vissa modeller, det är för mycket så här, för mycket, alltså man blir lite rörig av att titta på dem. Men samtidigt tycker jag att de har gjort några som är enormt coola. Jag tycker Aerospace tycker jag är ascool.
Ja, jo men det är.
Absolut. Den står faktiskt på min bucketlist på klockor jag ska ha haft innan jag slutar samla klockor.
Jag vill ha en första generationens Emergency.
Funkar de fortfarande, Emergency? Om du köper en första generationens Emergency och sen så när du skjuter ut det ur ditt plan.
Ja, och landar, ja det vet jag, det är för dålig koll på.
Nej, men det är ganska intressant att veta. Eftersom det faktiskt säljs som en sån nödklocka så är det ju coolt att veta. Men
om det ska de väl kunna göra, herregud.
För jag tänker så här, går den ens på samma
frekvens?
Nej, men, eller hur? Ja. Det känns som så här, nej, men den går på FM-bandet. alla lyssnar på digital radio.
Ja, jag fanns ju på Kaplans för några veckor sedan. En vitgulds Emergency. Så jäkla coolt.
Utan batteri.
Ja, men då wow, då gick det.
Då small det i byxorna på.
Ja, men det är också där antitesklockor, det är jäkla roligt. Och det är ju en jäkla udda fågel i lyxsegmentet. Emergency är ju vitt guld liksom. Det är så knäppt.
Låt oss prata om doldismärken. Ja. Om du får dunka upp tre stycken doldismärken som du tycker är så här, det här är klockor som folk borde titta lite mer på. Tänk utanför boxen nu.
Ja, oj. Men alltså, det finns ju massa roliga independent.
Ja.
Alltså sure. Det finns det ju.
Fire away.
Min favorit är MB&F.
Vad tror du?
MB&F. Maximilian Bissoyer and Friends. Det är lite independent varumärke som är mycket samarbeten. Och de är ju ganska tekniskt initiativa, minst sagt. Framförallt så här konstruktionsmässigt och hur de bygger urverk och sånt. Jag tycker det är ju askul. Alltså. Det är min favorit. Alltså det, hade jag haft enorma mängder pengar och skulle samla på någonting, alltså jag hade kunnat tänka mig att samla på MB&F-klockor.
Vad ligger de på för pris?
Ja, alltså de är inte billiga, om man säger så, minst sagt. Alltså det är en halv miljon uppåt nästan. Och de har ju vissa klockor som ligger strax under en halv miljon, men det är som de summorna det handlar om. Men de gör riktigt mycket coola saker.
Vad är det som är de speciella, tycker du?
Alltså, Först hur de ser ut. Jag tror ganska många kräks över designen. Men och det gör jag i vissa fall efter, men i vissa fall också. Men sen när man kollar på hur de är byggda och liksom, och hur man, ja, jag tycker det är asballt. Vad skulle du säga?
Rena doldesmärken så finns, alltså jag vet inte, jag kan inte komma på något doldesmärkande.
De är för dolda.
Ja, precis. Men jag kan gilla vissa tillverkare som kanske inte har så stort genomslag i Sverige. Okej, men nu kommer jag tjata mer om Glycin då. Men Glycin är ett sånt tillverkare. Som jag kanske inte tycker det de har gjort, deras nuvarande kollektioner av klockor kanske inte är så superspännande. Det är lite för mycket bullebumpa klockor för min smak. Men deras utveckling kring Glycin Airman-modellen till exempel, som startade början på 50-talet och sen har faktiskt haft en obruten produktionskedja av någon form av Airman-klocka ända sedan dess.
Även om de ser lite annorlunda ut nu för tiden. Eller alltså,
gör inte det. För du har ju till exempel, det finns en basmodell som heter Base 22, Glycin Airman Base 22. Den ser ju väldigt mycket ut som första Airmanen som kom. Och den har ju också, det är skillnaden är att liksom storleken har dragit iväg.
Men jag tänker på de här som har tre urverk i sig.
Okej, du tänker på den modellen som heter Airman 7.
Ja, som, ja. Ja, men alltså de...
Jo, men det är ju avstickare.
Ja, precis. Okej.
De har alltid gjort någon som har liksom... De hade väl någon paus där på 80-talet när de bara gjorde kvartsmodeller.
Men hur kommer det sig att du trillade in på Glycin?
Ingen bra svar på det faktiskt. Tror att...
Vad är det som får dig att gå när du ser en sån? Liksom?
Nej, men jag tycker att det är coola klockor. Glycin har gjort i alla fall väldigt så här, balla klockor. Ja. Vissa modeller är väldigt balla. Och jag tycker att det är så här, vettigt, vettigt prissatta. Du får en klocka som från en riktig tillverkare som har en riktig historik. Och sen också att Glycin, när det startades av Eugen Meilan, som man naturligtvis ska tala på ett mer porrigt franskt sätt än jag klarar av. Så han var ganska innovativ med klockor. Han höll på och försökte patentera ett automatiskt självuppdragande urverk innan Rolex gjorde det, till exempel. Och så att han var ganska... Han hade mycket så här idéer. Glycin från början gjorde väldigt mycket, specialiserade på att göra väldigt små urverk i små damur och sådär. Så de har varit ganska tekniskt innovativa. Sen så kom den här Ermanmodellen. Och Ermanmodellen var ju också en klocka som var ett samarbete när man faktiskt konsulterade piloter och flygbolag på riktigt för att se vilka behov har man när man flyger plan mellan olika tidszoner. Och så mynnar det ju ut i en klocka med 24 timmars visning och vridbar ring runt, så man kan liksom se två
tidszoner. Var de pre-GMT?
Ja.
De var det. Ja. Eller pre-Rolex GMT då? För ja. Så.
Sen så Rolex GMT-modell hade ju lite annan... det var samma princip men en annan take på det, med en oberoende 24 timmars visare som gick runt. Liksom. Jag tycker väl att om man gillar GMT-klockor och klockor som visar olika tidszoner, så tycker jag personligen att en Ermann är lite mer hardcore än en GMT-master till exempel. Men sen var den väldigt poppis. Det var ju extremt poppis bland helikopterpiloter och flygvapnet i USA under Vietnamkriget till exempel. Så det finns ganska mycket klockor, Ermann-klockor som har lite skön historik och sådär, som faktiskt har varit upp och flygit i helikopter i action-packade miljöer i Sydostasien i svettet 60-tal. Ja. Nej, men så att det är nog... Glycin är ett sånt märke. Sin är också ett sånt märke som jag tycker är lite så här ballt.
Ja, jo, men det är det. Absolut. Ja. Nu, precis. Det är... Ja. Det här med doldisar blir svårt nu när vi sitter och pratar inför människor som kan så jäkla mycket. Och säkert, vissa är kanske inte doldisar alls. Vissa är ju det.
Ja.
Jag menar, sin är ju... flesta på klocksnack tror jag vet vad sin är.
Ja, absolut. Absolut. Men det finns ett märke som jag tycker är en doldis som Graham.
Okej.
Okay. Mm. Det är väl lite, ett modernt märke som är lite av en doldis.
Ja, jo, men det är väl till viss del.
Rätt märkliga klockor. Så
det kanske... Jo, men det gör de ju. Ja. De är inte närmastvis så märkliga som MBNF, som jag nämnde. Eller MB och F.
Här är väl läge att bryta in med lite välformulerade och smarta frågor till poddens egen urmakare Henrik. Det här med service. Varför tar det så lång tid med service? Varför... Det ligger ju nära till hands att jämföra med en bil. Om jag ska serva min bil, då lämnar jag in den på tisdagen och sen så hämtar jag ut den med lite flyt redan tisdag eftermiddag, eller så hämtar jag ut den dagen efter eller någonting sånt. Om det inte är något extremfall, att jag liksom får bilen en vecka på hos verkstad kanske, men då får jag en lånebil. Med klockor, då är det lite så här att jag behöver serva min klocka och sen så har jag med urmakaren och så lämnar jag in kanske klockan direkt i butiken och sen är den borta i 12 veckor eller 6.
Ja, ibland vårt mål är egentligen att en service ska ligga mellan 3-4 veckor. Det här är ju då för vanliga modeller. Där de tiderna du pratar om, då kanske det är lite mer specialklockor som
fast jag tror att det är standardtid faktiskt. Att det kanske är, man får höra 4 veckor och sen så tar det 6 veckor. För frågan är ju egentligen så här, varför kan man inte istället ta ett system där jag tar med mig klockan till ett urmakaren och så tittar urmakaren på klockan och så säger urmakaren okej, jag servar den här klockan, kom tillbaka med den 18 maj och så har du klockan i en vecka.
Potentiellt så skulle man ju kunna använda en liknande lösning. En vecka skulle aldrig riktigt gå av det enkla skälet att efter en slutförd reparation så de kontroller man utför, de tar ungefär en vecka att genomföra för att se att urverket går inom alla toleranser och allting är schysst så att säga. Och det ligger ju i mångt och mycket på att dels så vill vi leverera kvalitet och att man ska bara behöva komma med sin klocka en gång vart femte år.
Fast visst är det så att om jag lämnar klockan samma dag som jag är hos urmakaren och frågar om service, Då springer ju inte ni iväg och tar servicen direkt.
Nej, det stämmer. Alltså, om vi tar processen lite kort, just så som vi jobbar idag i alla fall.
Då, precis som du säger, då lämnar du först in klockan i butiken. Därefter så går den vidare till en urmakare som då gör en noggrann felsökning på klockan. Skriver ner de saker som man kan konstatera vid den här felsökningen. Det kan vara både åtgärder som anses som helt nödvändiga och även sånt som är valfritt. Men som urmakaren ändå känner att det här skulle göra att vi kan leverera ett ännu bättre slutresultat. Sen blir man då kontaktad med det här kostnadsförslaget, och om det då godkänns, då beställs reservdelarna. Vi har ju väldigt mycket delar på lager, men de eventuella delar som inte finns, de beställs, och ofta är ju det från Schweiz och inte, som om vi då drar paralleller med bilar där, så ligger de oftast på mellanlager på lastbil. Det är därför det kan levereras redan samma dag. Jag skulle gärna se att det var så även i klocksvängen, för då hade vi kunnat komma ner i tiden, men det här är den verklighet vi lever i just nu i alla fall. Och sen är det oftast så att vi inväntar att reservdelarna kommer, då påbörjas reparationen och då påbörjas den tämligen omgående. Och så har vi då den här veckan som jag pratade om med diverse slutkontroller, för dels så bör man ju kontrollera klockans automatuppdrag, klockans gångreserv efter ett automatuppdrag, och så gör vi ju både testen när klockan är fullt dragen och efter 24 timmar, och det är ju då värdena kontra de här två emellan som genererar att ja, vi kan give it a go, så att säga, på att skicka tillbaks klockan.
Finns det inte en annan aspekt också som man bör ta upp, just att det inte finns ett direkt överflöd av urmaker i Sverige?
Ja, det är ju givetvis en aspekt där också. Hade vi kunnat vara flera, så att säga, att det var flera som var aktiva och jobbade med just det här, då hade man ju lättare kunnat titta på andra lösningar än de som vi använder idag.
Det här är ju någonting man ser egentligen runt om i hela världen, och framförallt då i Europa där mycket av de här klockorna finns och tillverkas, att det finns inte enormt mycket urmaker, och framförallt så säljs ju betydligt fler mekaniska klockor än vad det utbildas duktiga urmakare.
Jo, men just så är det ju då. Jag menar, det är ett högt tryck på nyförsäljningen, vilket gör att tillverkarna i mångt och mycket, de använder ju sina skickliga urmakare till att producera nya klockor, givetvis precis lika skickliga för after sales servicen, men de är ju ganska få just utifrån att det säljs så pass mycket nya klockor, så arbetskraften, hur man prioriterar den, hamnar ju på det viset.
Ja, Henrik, hur länge tror du egentligen att man kan räkna med att det finns reservdelar till exempelvis fyrsiffriga Rolex-klockor? Men då pratar vi 16, 08, 55, 13, 55, 12, 60, 16, 80 att få tag på. Behöver man vara lite orolig för att det möjligtvis kan bli lite skenande servicekostnader när det gäller de klockorna?
Jag vill väl egentligen börja med att säga att jag tror inte det, men den muntliga informationen som vi urmakare har fått ifrån Rolex när man har varit på teknisk utbildning, alltså egentligen kurser hos dem då, det är att Rolex garanterar reservdelar i 30 år efter det att en referens har slutat att tillverkas. Kikar vi då till exempel på en klassisk subreferens 1680, den hade ju en tillverkningsperiod mellan 69 och 79, så där har man ju egentligen redan passerat den här 30-årsperioden. Men jag ser ingen som helst risk egentligen i att de helt plötsligt skulle strypa den tillgången eller liknande. Utan jag tror att det är business as usual när det kommer till de referenserna. Där det kommer finnas tillgång till delar länge. Det som ju är att vissa delar har ju till viss del bytt lite utseende. Så om man ser till exempel på kronorna, så har man ju Rolex-loggan eller den femuddiga Rolex-kronan på vad ska man kalla det för, utsidan av kronan. Och tidigare så var ju den här loggan ganska hög och smal, medan nu på de nya kronorna som då passar till de här referenserna, då har den blivit något lägre men bredare i sin utformning istället. Men funktionen är ju fortfarande exakt densamma, men utseendet har blivit något förändrat. Men det är väl också det som gör att reservdelstillgången kommer finnas kvar väldigt mycket längre.
Om man har en äldre klocka som är servad ungefär, säg 8-10 gånger. Hur mycket av urverket är egentligen kvar från den klocka som köptes respektive hur mycket bytt ungefär?
Ja, i det exemplet som du anger här så verkar det ju vara en person som har tagit väldigt väl hand om sin klocka i alla fall, eftersom den ändå har hunnit med så pass många servicer.
Ja, det är en klassisk samlare.
Och i det fallet skulle jag säga att det allra mesta av ursprungsverket finns kvar. Skulle det däremot ha slarvats med servicen under alla de här åren så att den bara hade varit servad kanske två gånger, ja då hade ju avsevärt mycket mindre från ursprungsverket funnits kvar som prylar i den så att säga, eftersom då hade man ju behövt att byta betydligt många fler delar på grund av slitage. Så att är det har man den viljan att behålla så mycket av sin klocka så att säga över lång tid, ja då finns det ju egentligen inget som helst skäl att slarva med servicen, för att då kommer ju fler delar att med tiden försvinna.
Denke, om du skulle ge sig tre stycken, bara vad som helst, tre stycken favoritvarumärken eller modeller som du bara säger, det här gillar jag.
Ja, då skulle jag lätt säga...
För stunden helt enkelt blir det ju.
Ja, det blir alltid för stunden. Ja. Jag kommer ångra mig eftermiddag.
Ja, men precis. Men det kommer jag också göra.
Jag kan nog säga det, helt ärligt så känner jag att de tre klockmodeller som jag så här, tycker faktiskt är bäst, mest allround, funkar för mig liksom. Ja. Så är det nog... Jag skulle nog säga Glycine Airman, Rolex GMT Master och Rolex Explorer, någon av de två, kanske båda. Mm. Men sen också Omega Speedmaster.
Okay.
Det är pisstråkigt, jag vet.
Men... Ja, lite. Jag tänkte att jag skulle ta ut svängarna lite och säga tre lite konstigare underare klockor. Då skulle jag säga nog FB Journs Chronomètre Bleu. Det blir lite roligare uttal igen. Men den gillar jag. Jag tycker den är asball. Jag hade jättegärna haft den. Den är ju knepig att få tag på och kostar ju huggorm också. Men den tycker jag är riktigt lacho. Sen så gillar jag också nu tillbaka på det här doldisen som jag tycker är kul, och det är MBNF som har en modell som heter HM3. HM står för Horological Machine. Och den tycker jag är asfräsig. Jag har testat en sån en gång faktiskt, lyckades jag hitta en återkällare för dem, men jag tycker den är asball. Många tycker att den ser helt fruktansvärd ut, men jag tycker den är cool. Och sen så gillar jag också Richard Mills RM055. Och alla de här klockorna är klockor som jag med största säkerhet aldrig kommer äga. Hade jag kunnat så hade jag gärna gjort det.
Jag kan ärligt tro att inte komma på en enda klocka som av de här lite mer extrema. Jag kan tycka att vissa klockor är balla. Jag kan tycka så här, men det finns vissa liksom blå som jag kan tycka är coola också. Men så här... Jag är nog väldigt så här minimalistisk i min smak, tror jag, klocksmak. Jag vet inte vad det beror på, men jag lockas inte så mycket av det där extrema. Jag kan tycka att det är väldigt ballt. Och jag kan imponeras av HIT teknisk innovation. Jag tycker det är skithäftigt. Men jag vet inte om, inte som det ser ut nu i alla fall.
Du har växt upp lite. Jag är lite för pojke fortfarande, så det är väl det. Jag tycker det är fräsigt med så här, wow.
Wow,
vilken grej.
Ja, jag vet inte. Jag är bara tråkig. Det kan vara det. Jag är skittråkig.
Villa Vove Volvo.
Ja, ska vi prata klockstil? Ja. Stil på folk eller stil på klockor? Eller både och, Viggo? Fantasieggande. Jag slänger med P.G. Gyllenhammar. Bara sådär.
Han är ju en rolig klockbärare. Och det är ju lite så här, det är lite allmänt känt också, tycker jag är roligt. Att han är lite udda just det att han har två klockor på sig. Och det är till inte det vanliga.
Det är bara att säga, det är ett bus utan dess like. Två klockor. Vad är det för tokig människa? Så tänker man ju när man ser med två klockor.
Två olika tidszoner. Ja, att han redovisat med det och inte köpa en klocka med två tidszoner i.
Men vad har han för klockor? Han kanske har, om han har kört två Rolex GMT Master, så kan han ju ha...
Fyra tidszoner. Det körde ju, vad heter han? Fidel Castro. Nej, men alltså, han var ju rolig, för han körde ju flera klockor på samma arm.
Ja.
Han är inte så att han delade upp det på höger och vänster, utan han kunde ju faktiskt sitta med...
Han kanske bara var på väg till ett KSGTG. Ja. Det brukar vi se då, folk.
Ja, visst. Han körde, jag har sett en bild där, så han kör en Day-Date och en GMT Master. Två. Då blir det tre tidszoner där.
Ja, nej men...
Så PG... Fidel.
PG Fidel.
Sen Gianni Agnelli.
Ja, just det, just det.
Som är känd för att bära klocka ovanpå manschetten. Mm. Också väldigt märkligt beteende, jättebusigt.
Det är väl ytterst beviset på att om man är ledare för ett mångmiljardimperium så kan man göra vad som helst som är fult och folk tycker att det är coolt.
Ja, precis. Ta sig vilka friheter man vill och kommer ändå se upp till en.
Jag skulle vilja se vanliga människor med sånt.
Ja, nej, jag vill inte se det. Snälla, snälla, låt bli att ha klockan på manschetten. Gör det inte.
Steffe Törnqvist har mycket klockor.
Men han har ju det. Mm. Han har ju till och med nästan... Har inte han en egen tråd? Formet.
Jo, när han.
Ja. John Mayer är ju en känd klocknörd.
Ja. Han är ju. Men han är också lite så här Houdinki.
Ja.
Houdinki slampa. Så han är väl där jämt. Bingo Rimér, kändis.
Ja, absolut. Och
han har klocka.
Ja, Rolex.
Rolex Sidweller.
Ja. Ja. Ellen DeGeneres. Hon tror jag är klock... intresserad uppenbarligen. Ja, hon har jag sett ha på sig ganska mycket. Alltså hon har vintage-detonor. Paul Newman-detonor. Och jag har sett henne med platina-detonor också. Så hon är ju klockintresserad.
Okay.
Eller antagligen. Ja. Jag tror du har sett till vilka klockor hon har på sig. Det tycker jag är rätt kul. Ja. Sett till vad hon har på sig så antar jag det helt enkelt. Så fräcker jag. Ja. Säger.
Vi stämplar henne som klocknörd.
Ja. Precis, nu har vi gjort det.
Men om vi går vidare lite då.
Ja.
Klockan som stilmarkör. Mm. Jag gillar klockor, jag har mycket klockor och använder olika modeller.
Mm.
Vart går gränsen? När blir det liksom en nördmarkör? Jag tänker på Ellen DeGeneres är bra, ett bra exempel.
Ja, precis.
Vi vet ju inte om hon...
Nej, precis. Alltså, det där är ju...
Det är lite som Nicolas Sarkozy, den franska före detta presidenten. Mm. Som syndes... tassandes runt med Submariner på NATO-band.
Ja, precis,
och dömdes ut som klocknörd.
Ja, precis, och komplicerade Patek också.
Ja.
Så att, ja, då döms man ju ut som det. Men det där vet man ju inget om egentligen.
Nej.
Och men även Vladimir Putin. Alltså, man ser ju honom gå runt med klockor som man antar gör honom till klockintresserad. Mm. Men så behöver det inte vara.
Nej. Jag har en fördom. Min fördom är, i det här fallet är att om folk som har väldigt många klockor utan att vara klocknördar har klockor som är sämre ur ett klocknördperspektiv. Alltså så här, till exempel om jag är intresserad av stil generellt och jag tycker om att vara lite matchy-matchy, så har jag väldigt många olika klockor av, vad ska vi säga, av enklare snitt.
Okay.
Jag kanske har vadå, 3 Daniel Wellington, några Casio, någon Seiko, så här.
Ja, precis. Alltså, om man ska generalisera så kanske det är så. Men sen så tror jag att det finns ju mycket människor med väldigt mycket pengar som också köper klockor på samma sätt och har flera klockor som säkert är av ganska hög rang, men som ändå bara har det som accessoarer. Majoriteten av folk som man bär klockor har ju det som accessoarer.
Ja, men jag tänker, om du köper en dyr klocka, då har du ju ändå... Om vi tar Daniel som exempel, vår kära producent. Daniel är ju på väg nu och ska göra sitt första... Ja, ska bli av med oskulden.
Mm.
Då tänker jag så här, han har liksom snubblat till på den här lilla klocknördtröskeln. Så att han vill ha en klocka. Han känner sig lite smutsig när han tar på sig andra klockor än klockor som är bättre. Eller hur, Daniel? Ja. Säg att du känner dig smutsig när du inte tar på dig en klocka av bättre snitt. Men då tänker jag, lite så. Har man väl så här gläntat på dörren lite till kvalitetsklockor, så då vill man kanske gärna ha det. Eller
ja, jag brukar säga det. När det går ut för, då går det ut för snabbt.
Ja, men precis. Alltså, och då tänker jag att de flesta kanske då bara köper en klocka. Jag tror inte att... Vi använder Daniel som exempel nu igen.
Mm.
Jag tror inte att Daniel kommer köpa 50 klockor. Jag tror att Daniel kommer köpa en välvald Breitling.
Ja.
Som kommer få honom att känna sig ung igen.
Precis.
Ja. Och då är liksom så här, men det är ändå en kvalitetsklocka, en bra klocka. Så. Jag tror, eller så kommer den gå helt bananas och köpa 5 klockor, 5 Breitlings eller 400 Tudor Black Bay, men man vet aldrig. Men att man har liksom väl öppnat den dörren lite. Då finns det någon punkt där det går från att vara från den klockan som stilmarkör till att den klockan som nördmarkör.
Ja.
För det ser man ju att du är en klocknörd. Kan vi komma på några kända klockbärare som bär klockor som faktiskt matchar vad de gör?
Ja, John Travolta. Ja. Som kör Breitling och kör flygplan också.
Ja. Yngve Malmsten. För mig är kopplingen Datejusts i guld, massor med krimskrams och fullständigt formidabelt gitarrspel. Han trakterar sitt instrument.
Det känns väl inte som en sån här yrkesspecifierad klocka att han guld Datejust. Det känns som att det är så, ja, det är gitarrklockan.
Det är klart det. Det är klart det.
Det har blivit det nu.
Jag kan inte etablera det som Datejust som gitarrklockan. Ja. Spelar det någon roll egentligen det där med olika specifika funktioner på en klocka? Jag vet att så här magnetism är ju så här klassiska exempel du drar upp. Så, men är det liksom om
det är Milgauss forskare i CERN.
Ja, precis. Det finns två stycken som gör det. Står och röstar av tuben. De har Rolex Milgauss, ja. Fast de har bytt till Omega Globemaster. För att det tål ännu mer magnetism. Är det så? Kan det vara så?
Ja, så kan det väl vara. Det är kul med folk som använder komplikationer till det de faktiskt är tänkta till. Eller de funktioner. Folk som använder en emergency och som faktiskt är bergsklättrare.
Ja. Folk som använder en emergency och faktiskt skjuter ut sig över Atlanten. Bara för att testa funktionen på klockan. Finns det någon lavinklocka?
Men det är emergency.
Men det är väl ingen lavinklocka? Det är väl en pilotklocka? Har jag en vanlig
ordning? Det är en äventyrareklocka för folk som tänger på gränserna.
Ah, okej.
Okay. Oavsett vad du gör, om du bestiger berg eller om du...
Annars tänker jag att Alpina Avalanche måste vara en lavinklocka. Inte skidåkarklocka. Nej, men ja, okej, just det, så är det ju. Men jag tror det var en flygvapengrej.
Nej.
Det
tycker inte jag. Jag tycker att det är äventyrare generellt sett.
Okej, okay, ja, men det, så är det ju säkert. Vad finns det för coola yrkesspecifika komplikationer?
Ja, ute ser skydiver.
Ja. Med veckovisning.
Ja, precis.
Man vet vilken vecka man har flygit in i.
Ja.
Det är bra att veta.
Mm. Nej, men alltså, det är ju fräckt. Ja. Det är ju. Mest typiska är ju dykarklockor. Alltså klockor som tål väldigt, väldigt mycket vatten och har en dykarring.
Mm.
Det är ju ändå en yrkesspecifik komplikation.
Men det är det här jag liksom känner så här. Är det inte väldigt högrad så att det här med yrkesspecifika komplikationer på klockor, det är bara storytelling, det är bara marketing.
Ja, till viss del så är det det.
Man köper det man tycker är snyggt. Ja. Sen är det ju bra om det.
IVC:s pilot, Big Pilot.
Ja, alla skulle inte Panerai släppa en klocka som man inte kan bada med.
Ja, en italiensk dykarklocka som man inte kan bada med.
Ja.
Eller kan man väl, men man tar risker.
Ja. Och då, om man tar risker, vad behöver man då? En Breitling Emergency. Nej, men på riktigt, berätta mer om den här Omega, för jag tycker att det är kul. Det är en kul story. Det är inte Omega, Panerai. Berätta mer om den här Panerajen, jag tycker det är en kul story.
Ja, Lumino Due.
Mm.
Ja, alltså de har gjort en asschysst Panerai. Men den har bara vattentät i 3 ATM.
Mm.
Vilket är, ingen gängad krona. Och visst, det spelar kanske ingen roll i det här fallet, för det har den inte, även om den tål
mer djup. Knappt duschbart?
Det är det väl. Men som sagt, jag hade varit lite försiktig.
Mm. En grej som faktiskt dyker upp lite då och då. Trots att jag tycker att det är lite märkligt, men det är för att jag är klocknörd. Men det är skillnaden mellan kronometer och kronograf som faktiskt inte alla riktigt koll på.
Nej.
Är det så att folk i butiken kan fråga om sånt?
Ja, absolut. Mm. Jag skulle säga att det händer på veckobasis. Att folk inte riktigt... Det kan ju handla att folk säger fel. Men generellt sett så brukar man få förklara det. Jag tänker att det är en skillnad och vad skillnaden är.
Mm.
Vi kan ju ta det nu. Vi har ju gått igenom tidigare faktiskt med kronometer. Det är en certifiering för klockans gångavvikelse helt enkelt. Kronograf är en komplikation för att ta tid.
Mm.
Så det är två rätt olika saker, men de, jag förstår väl det, de låter lite liknande. Krono är fram i början bägge två. Så att det har jag väl full respekt för.
Så, men om man ska dra det på lite mer så här väldigt basic. Så kan man säga att kronometer är någonting som, om en klocka är en kronometer, då är det en klocka som har jävligt tajt gång.
Ja,
den går väldigt bra och visar tiden väldigt exakt.
Ja.
Om det är en kronograf, då kan man dessutom ta tid med klockan.
Precis.
Så.
Nu har de små urtavlor i urtavlan, ja, som vissa precis säger.
Eftersom det är riktiga klockor som inte målade på heller, utan det är riktiga klockor som snurrar runt, riktiga visare,
ja,
eller hur?
Ja, precis. Ja. Precis. Det är ingenting som bara är
på det är som en norsk bokklubbsklocka.
Som ingenting som är påklistrat bara för att se lart ut. Mm. Och så brukar de ha tryckknappar också.
På sidorna. Ja. Så kallade pushers.
Precis.
Med det så vill jag och Viggo tacka för oss idag.
Ja, tack så mycket.
Tack så supermycket. Också tack för all fin respons som vi har fått för de här första 6 avsnitten. Mm. Jättekul.
Ni kommer inte bli av med oss. Vi kommer fortsätta.
Det verkar så. Mycket som pekar på det. Att vi kommer tillbaka efter sommarsemester och hängmattor. Förhoppningsvis är väl Viggo inte allt för semesterpaj.
Ja, vi får väl se.
Vi får se helt enkelt.
Bara palmerna vet.
Bara palmerna vet. Och det som händer i palmen, det stannar i palmen, som vi brukar säga. Tack så mycket.